Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hapster. Jag heter Lasse Hoffman.
Och jag heter Stefan Hasselblad.
Och i förra avsnittet då så pratade du om Hans and the Wolf United.
Ja, precis. Och jag förstod sen efteråt att vad fan, du har ju träffat Lån. Visst var det så?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har intervjuat honom, men det var på telefon.
Det var på telefon. Ja, men det räknas som att man har träffat honom, tycker jag.
Är det så?
Ja, han är oerhört svårfångad, den karen, så att det måste klassas som en möte.
Alltså, det var nämligen så att när jag jobbade på Radio Jämtland så var det två unga tekniker som gjorde ungdomsprogrammet.
Aha.
Och de kunde ju allting utom det här med själv, de hade inget självförtroende när det gäller att intervjua kändisar eller ja, artister och sådär. Och jag var väl den yngsta på allmänredaktionen då. Jag var väl 27 tror jag eller något sånt där. Så då ryckte de i mig och sa, ah, Lasse, kan inte du göra en intervju med? Och så var det då Lorne the Wolf då, för han skulle upp dit och spela då på hösten 82.
Men är det i samband med Yes Box All Right?
Ja, precis. Och så där, va? Och de hade fixat så att de ringde upp honom och han var jätte... Och jag bara gick in och så körde vi lite grann och så där. Och pratade lite, hon kom över mon och
just det, kontakter.
Ja. Och så där, var kommer barn in och så där. Så att det blev det. Det var ju ganska roligt för de skickade ut mig på lite uppdrag. Jag intervjuade han... Ethan Lissi, vad heter han?
Phil Lynott.
Phil Lynott, ja.
Nej, lägg av.
Ja, men jag fick alltså, det är och sen olika, de här, vad heter det? Oa hela natten, kommer jag ihåg.
Var det de? Attack det var, eller vad?
Ja, jag tror, ja. Ja, det var de här banden som kom upp till Östersund, de Lasse, kan du fixa det här och så här.
Men eftersom det var du som gjorde intervjun, du borde ju kunna ringa upp och kräva att få ut den ur arkivet. Den förlinnat intervjun, den vill jag återutsända under Hapster. Ja. Hapster Special.
Det här var ju innan den digitala eran.
Ja, men något rullband fanns det väl även i Östersund?
Ja, men eftersom banden var ju ganska dyra. Ja, eller ansågs väl dyra. Då.
De återanvändes.
Nej, men de spelades in på absolut lägsta hastighet.
Aha, okej.
Okay. Det gick ju knappt runt där arkivbandet så där, va? Så det gick väl ett band i veckan eller något sånt där, alltså, och sen när man skulle då, precis som du säger, bara då, ja, men vi hade ju det där, spelade vi ju in då, om det var någon direktsändning då kunde man gå ner, men det gick ju inte ens att använda.
Nej, jag förstår.
Och oftast är ju de här särskilt före liksom så här inför sina spelningar och oftast, eller ja, alla är ju jättetrevliga. Jag kommer ihåg den här Phil Lynott, han var ju liksom, vill du inte att jag ska hjälpa dig att göra några jinglar? Vad heter det, ert ungdomsprogram? Ja. Och sånt där, va? Så, och jag kommer inte ihåg vad det hette, va? Men det var liksom sådär, I'm Phil Lynott, listen to Radio Jämtland.
Ah, coolt.
Ja,
det är stort. Jag har gått och funderat på en grej jag tänkte ta upp. Hur är din historia, Lasse? Kan du svensk historia bra?
Hyfsat kanske.
Ja, men Gustav Vasa känner du till och hans roll i svensk historia?
Mm.
Ja. Vet du när han blev kung, alltså blev vald till kung i Sverige?
1523.
Ja.
6 juni.
Ja, precis. Och det brukar ju räknas som liksom, födelsen av Sverige som modern nationalstat på något sätt.
Mm.
Vilket innebär att i år fyller Sverige alltså 500 år.
Ja.
Har du märkt av det på något särskilt sätt?
Nej.
Nej. Och det är det som är mitt grubbel här, eller min fundering då. Jag läste nämligen en artikel i Svenska Dagbladet häromdagen då det stod just att Sverige 500 år. Jag hade ingen aning, för att jag kan inte svensk historia så där på årtalet, så det visste jag inte alls att det var. Men det känns som 500 år, det är väl kanske någonting man skulle passa på att fira. Det är inte helt ovanligt i andra länder att man uppmärksammar sin historia. Det är någonting att liksom samlas kring, någon gemensam upplevelse där. Men här staten har ju inget som helst intresse eller tagit sin hand ifrån det här, och även Stockholms stad vill inte vara liksom inblandat i det här, utan vad som är att det är några privatpersoner som liksom ordnar några evenemang i Strängnäs till exempel. Man ska måla lite tavlor och ha någon slags konstvandring där man ska beskriva svensk historia under 500 år. Men det finns inget nationellt samlande kring denna, som jag tycker, är ganska stora händelse. Det tycker jag är jättemärkligt. Alltså. Sverige som världens mest extrema land. Alltså på något sätt så har vi avvecklar vi vår egen historia. Och jag drog nämligen paralleller till den här reklamkampanjen som SAS hade för några år sedan. Kommer du ihåg det? Vad är skandinaviskt? Och svaret var absolut ingenting.
Absolut vodka.
Nej, absolut ingenting var deras reklamfilm gick ut på, det att det finns ingenting skandinaviskt eller svenskt. Det är liksom, det är tomt här. Och det tycker jag är ett uttryck för samma sak, att vi firar inte vår historia. Vi lyfter inte upp någonting som vi tycker att vi är stolta över. Vi samlas inte kring någonting. Vi håller ner flaggan för den. Det kan vara farligt. Och till slut står vi där. Det blir liksom lite tomt och konstigt. Ja. Vad skulle vara ett bra sätt att fira Sverige 500 år, Lasse? Som man blir glad av, vad jag är ute efter nu då?
Ja, en stor, nej jag vet inte.
En stor stark,
nej men det är väl Sverige, nej då. Men
vi återupprättar vattenfestivalen. Det tycker jag är det absolut bästa evenemang. Och så är det pågår lite teater och lite roliga grejer händer. Och så är det lite musik och så är det lite serveringar och öl. Och vi badar i fontäner och har det bra helt enkelt. Så det skulle jag vilja se. För en gång skulle ha vi en anledning att fira 6 juni. Vet ju inte varför vi har en nationaldag där.
Jag har aldrig varit på en vattenfestival någon gång.
Har du inte?
Nej, aldrig. Nej, jag vet
inte. Bodde inte du i Stockholm då?
När var det här? När var det vattenfestival?
Ja, jag vet inte. Det är en bra fråga. Jag tror att det var där någonstans början på 80-talet kanske.
Okej. Okay.
Vi sprang ju där. Men du kanske var ute i Östersund eller något.
Ja, precis. Jag vet
då
inte.
Hade du fått chansen att återuppleva det.
Ja.
Om jag hade fått gehör. Ja, ibland så slirar vi lite på årtalen här i Hapster. Rätt ska vara rätt. Vattenfestivalen startade 1991 och höll på hela 90-talet till 99.
Ska vi gå på det nya avsnittet nu?
Ja, det tycker jag. Vad handlar det om den här gången då? Eller det kanske du inte vill berätta. Det kanske ska bli
en överraskning.
Jaha. Vilhelm Mobergs Utvandrarna. En formidabel succé, skriver Expressen. Det kan man ju verkligen hålla med om.
Ska vi börja med Vilhelm Moberg?
Ja.
Född precis innan 1898, innan sekelskiftet. Ja. Ganska fattigt var det inte det, jo, i Småland va?
Jo, men han har ju skrivit förutom om de här romanerna så har han ju skrivit självbiografiska berättelser om det som har kommit honom att fundera över sitt ursprung alltså. Mm. Och det är ju en jättebra grej gör han ju i att liksom nästan som en släktforskare backa och tänka efter. Han ser inför sin inre syn, sin farfar går runt där och han var ju indelt soldat och han skulle ju sköta ett torp också. Mm. Det där och soldat, det var ju inte huvudsysslan. Han skulle ju försörja sig.
Men just vad jag förstår det här, och sen det här brinnande intresset för böcker som han får tidigt.
Ja, visst.
Alltså, och han får väl sin första lilla novell publicerad när han är 13 år.
Han är tidning. Han är på alltså.
Jag tänker att det präglar nästan hela hans skrivande. För nästan varje bok handlar om en person i små som vill uppåt.
Jaha.
Som strävar. Och inte vill bli fast i sina bojor. Och sen blir han ju journalist tidigt.
Ja visst.
Och i Vadstena och i Vimmerby.
Och som journalist var han ju...
Och sen började han med att skriva teaterpjäser.
Ja, och framgångsrikt.
Ja.
Framgångsrikt som man inte tänker på kanske. Att en del av de här var ju det som spelades på andra scener. Jag menar, tittar man i Nyköpings teaters historia så ser man ju... Alltså det finns ju redovisat vilka pjäser som drog folk och så vidare. Ja. Vilhelm Mobergs då, den där Enkelman Jarl till exempel, det var ju...
Ja, det var lite lustspel.
Ja, visst. Ja, visst. Så,
men jag vet att han om det är något, han får ju en succé då med någon pjäs som heter Kassabrist.
Jaha, just det.
Och tack vare den då så kan han ta ledigt ifrån tidningen och skriva sin första roman, Raskens.
Raskens var det.
Som han slår igenom med. Och den gick väl som tv-serie?
Ja, för, gjorde den ju. Ja, för 17.
Med Sven Wollter,
tror jag var i huvudrollen. Ja, kära någon. Ja, och den var ju lite omdiskuterad också. Hans språkbruk där han använde liksom ord som kanske kändes lite svåra i...
Det kommer vi tillbaka till.
Ja, vi kommer tillbaka till det. Ja.
För sen, så, och soldat, mans, kvinna, rid i natt skrev han ju under andra världskriget.
Ja, visst.
Men redan innan under andra världskriget så är Tor Bonnier på honom och säger, ska du inte ta tag i det här med utvandrarna?
Jaha.
För han har ju skrivit lite grann om utvandring i sina
tidigare böcker. Ja, det fanns ju naturligt i hans andra då, eftersom det var den tid han skrev om. Men det visste jag inte att han blev nästan som lite sådär påhejad att han skulle skriva.
Ja, men han tänker, nej, det är för stort. Så är han lite grann. Och sen är det en svensk kvinna som har utvandrat till USA och som skriver dagbok, tror jag det är, och skickar till honom.
Jaha.
Och då blir han lite peppad. Men så kommer ju andra världskriget.
Ja.
Och då blir det ju liksom...
Ja, då stängs det ner.
Ja. Och sen efter andra världskriget, då tar han tag i det.
Ja, men då när han tar tag i det, då förstår han ju att det finns material som han kan använda. Ja. Jag menar, han är ju inte dummare än att han utnyttjar det som finns skrivet av de utvandrarna.
Precis.
Och till och med där hittar han väl någon dagbok som är så grundläggande
för honom. Ja, han hittar en dagbok i Minnesota någonstans.
Va? Som är grundläggande för honom.
Så att han liksom... lappar liksom lite och sådär, va?
Och jag menar, det ska man ju inte säga att han fuskar på det viset. För det har ju andra författare gjort också. Annat material som man går igång på, så att säga.
Och han gör ju ett enormt research här.
Ja visst, absolut.
Och, sådär, och så skriver han.
Ja.
Och så kommer den, det här, ska vi berätta? Det handlar ju om egentligen Karl-Oskar och Kristina.
Ja, Karl-Oskar och Kristina.
Det är två som har det ganska magert.
Men finns det några förebilder för dem? Ja, det kanske det finns. Det kanske finns i de här.
Jag tror att den här Kristina.
Ja.
Benny Andersson och Björn Ulvaeus gör sin Kristina från Duvemålen.
Ja.
Så jag tror att de hittar henne. Så hon är med på premiären av den här musiken. Eller det är väl en musical?
Ja, det är det. Det är den som kom.
Jättegammal ska hon vara med. Och, liksom, hon, och jag tror att han dedicerar böcker till den här Kristina. Ville Moberg dedicerar någon bok också till henne?
Nej, det har jag inte uppmärksammat. Nej, jag måste säga att jag har... jag vet att han har ju skrivit om hur, mm. hur han jobbade med de här böckerna och hur, hur trött han blev på slutet när han var då, avslutade den sista delen då.
Ja.
Sista brevet hem, eller vad heter det. Mm. Ja.
Men i alla fall, Karl-Oskar och Kristina, de går där hemma på en liten torpt och sten i rackar och åkrar. Och han bryter sten och han sliter Karl-Oskar, men det blir aldrig något. Det blir aldrig något överskott. Och det är något, de lever liksom i halvsvält.
Ja. Ja,
och så han... dör ju äldsta dottern.
Ja, ja just det. Ja, en tragisk olycka. Ja. Och så brinner höladan upp där. Det är ju, det förstår man ju att då säger Kristina, häda inte. Då slår hennes religionssitet i taket.
Ja, för det här är ju riktigt, riktigt, alltså, för när de då väl bestämmer sig, för han har ju en yngre bror
som
driver på.
Ja, visst, ja, men visst. Robert.
Och sen är det ju en vad heter det, frireligiös sekt.
Ja, det är det, ja. Ja, ja, som har de där, ja, som också är emot kyrkoheden i byn.
Ja. Eller och sen, sen liksom, så tillsammans blir det liksom en brokig skara.
Ja, visst blir det. Ja, ja, absolut.
Så åker de ner, häst och vagn ner
till... Ja, man känner ju att Karl-Oskar, han har inte så mycket gemensamt med de andra egentligen. Han har en drivkraft egentligen. De vill ju liksom ha religionsfrihetens möjlighet att liksom ha en egen gud på något vis. Men det är nog mera Kristina som har den här personliga gudstron. Men Karl-Oskar, han är tämligen... tämligen ljum i sin tro.
Och så åker de häst och vagn ner till Karlshamn och därifrån seglar de 10 veckor tror jag det är. Till New York.
Ja,
och den första boken, Utvandrarna, slutar ju när de går i land.
Ja, det gör de. Ja. Och det är ju en eländesbeskrivning också i själva överfarten.
Ja. Alltså,
där ser man ju hur skickligt Moberg karaktäriserar de olika personerna där som finns där. De här som är riktiga skumma typer.
Den är ju, jag tycker det här är bland det bästa som har skrivits på svensk.
Ja, visst är det.
Och Willem Moberg lär ju ha skrivit om, han skrev ju Maskin på det.
Ja.
Han skrev, lär ju ha skrivit om varenda bok 4 gånger. För att få det här rätta språket, den här rätta tonen och sådär.
Det är mycket skickligt gjort. Det är det. Och som sagt, han svettades nog en hel del för att få till det. Alltså. Mm. Ja.
Men hans språk, när du sa det här i Raskens.
Ja.
Men i språket i Utvandrarna.
Ja.
Det upprör ju de frireligiösa krafterna i Småland. Ja. Något enormt.
Han förtalar ju bygden. Alltså.
Ja.
Eller hur?
Jag menar, han drog Utvandrarnas minne i smutsen.
Ja, ja.
Och han framställde dem som perversa.
Ja, visst.
Och jag kommer ihåg Monica Zetterlund. Ja. Hon spelar ju
Ulrika.
I filmen som kommer 1970.
Sockenhoran Ulrika.
Sockenhoran
Ulrika. Absolut, ja.
Och då, är det prosten som kommer hem när de har sån
just
här?
Det. Ja, visst.
För det var ju förbjudet.
Ja, visst, alltså,
det var ju inte religionsfrihet i Sverige. Alla skulle ju tillhöra Svenska kyrkan.
De bultade på där och in fick de komma. Och vad heter han som ledde där? Han försökte... Jag vet inte vad han hette, men han
var ju alla Nedvall som
spelade. Ja, just det. Ja. Han var försynt och skulle ändå...
Predikant, han var ju kyrkopredikanten.
Här prosten kom fram och... Ja. Men Ulrika, stilla dig Ulrika.
Ja, för det är så roligt för att prosten... Du har till och med horan här,
ja,
säger prosten.
Ja,
och då,
ja, då tänder hon.
Och den citatet är ju: hora för dig, kyrkvärd. Vad sa du till mig förr i världen? Ha? När du kom till mig med riksdalerna i ena handen och kuken i den andra.
Ja, visst. Ja, alltså, det, och det där säger ju, vad heter, om vi då tänker på filminspelning, ja, så är det här, det är ju en praktscen för vad heter Ulrika som spelas då av Monica Zetterlund.
Ja, ja, ja. Jag menar, för då är hon ju liksom omvänd.
Ja,
då
visst,
är hon ju
före, ja, visst, detta, ja, visst. Socker. Nu har hon ju inte köttets lustar, utan nu, men hon har glimten i ögat, eller hur?
Ja, ja, ja. Och stoltheten, kommer du ihåg när, den här scenen när de åker på USA, ja, eller på segelbåten över,
ja,
eller fartyget,
ja, fartyg, då.
Då har ju Kristina fått lös.
Just det.
Och då anklagar Kristina horan.
Ja, visst. Alltså, oh, ja, just det. Ja, det var ju alltså...
Och då sliter hon ju upp blusen, ja, och visar brösten, ja, ja, där på, ja, båten och säger: hittar du en lus hos mig? Och då blir det ju nej.
Ja, 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 just.
Och det där är det där. Men det blev ju en jättestorm. Det finns någon moderat, eller vad säger jag, då heter det inte någon moderat, högerpartistisk, ja, riksdagsledamot från Kalmar. Han eldar upp.
Ja, visst, ja, visst, ja, ja, just det.
För att det här är så hemskt. Ja.
Jo, men det där, det gjorde ju Moberg själv en stor grej. Och han, den enda bok som funnits i Sveriges riksdag och finns protokollfört i riksdags... ja, just det. Det står, jaha, i riksdagstrycket. Ah. Så står ju om det här hela... Ja, visst, jag menar, de var ju tvungna. De skrev ju så där blödde, vad heter de här...
Stenografer.
När debatten, ja, var om det här. Ja, oh, ja, det var ju...
Och det här bidrog ju till bokens popularitet.
Herregud, alltså.
Jag tänker
inte prata om på biblioteken, ja, alltså. Jag menar, du vet att det är klart, i de här trakterna så kunde man ju låna ut utvandrarna utan att, men i de andra småländska, där hade de nog dem under bordet.
Det är ju fantastiskt.
Har ni boken inne? Då visste de ju direkt, ja, vad det var för bok de ville, ja, läsa och låna.
För det är ju lite grann American Dream, va?
Ja, visst.
Han kommer, ja, liksom, ja, han kommer, ja, väl inte tomhänt, Karl-Oskar, men det är mer, nej, men han har det, va? Nej. Och sen så lyckas han, och han sen i bok, ja, 2 och 3 och sådär,
ja,
när det blir svält i Sverige, ja, då ordnar ju han hjälpsändningar,
ja, ja,
ifrån,
visst,
sin,
ja,
ja, det by där, ja, det, eller, ja, byggd, ja, i Minnesota, ja, bland, ja, svensk, och skickar, ja, till då,
ja,
till systern, va?
Systern, ja.
Den här stora filmen, ja, som Jan Troell gör,
ja, ja,
71, det är också en jättesatsning.
Men då lever ju Moberg fortfarande.
Ja, ja,
ja.
Men vilken uppsättning skådespelare.
Ja, 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 ja.
Alltså det är ju Karl-Oskar, det är ju Max von Sydow.
Ja, ja, visst.
Det är ju, blev ju en världsstjärna.
Ja, ja.
Kristina, det är Liv Ullmann. Ja. Det är ju också en världsstjärna.
Det är också en världsstjärna.
Sen var det ju Eddie Axberg som spelade, ja, Robert.
Ja.
Pierre Lindstedt.
Ja.
Spelar Arvid.
Ja.
Allan Edwall, Monica Zetterlund. Hasse Alfredsson är,
ja,
med,
just, ja, precis.
Så det är ju, alltså, nej, vilken satsning det,
vilken
var.
Vilken satsning det var, ja. Ja. Men då levde Moberg fortfarande.
Mm.
Det gjorde han, det vet jag. Därför att jag var ju stadsbibliotekarie i Norrtälje, och han bodde ju utanför Norrtälje.
Ja.
Så att han kom ju in till stadsbiblioteket i Norrtälje. Parkerade cykeln där nere och sen bara en trappa upp kom han lufsande där när jag var stadsbibliotekarie. Och så sa mina meter, vet du att Vilhelm Moberg sitter där inne i läsesalen? Så, jaha, så mög man in och tittade på honom. Men man vågade ju liksom...
Du pratade
aldrig? Nej, jag pratade aldrig med honom eller överhuvudet. Ja, jag kanske...
Forskade han då? Eller?
Ja, han kollade vissa saker.
Ah, ja.
Men det roliga var ju att han, jag kommer ihåg, han kom med cykel. Det är från, han bodde inte längre utanför Norrtälje än att, ja, han kunde bädda eller något sånt där.
Ja, precis. Ja,
fan, det är ju egentligen rätt så långt.
Ja, det tänkte jag, är det, ja, cykelavstånd?
Ja, men han kom.
Idag är det väl inte cykelavstånd? Nej, då men, var det men, väl det.
han ställde den där utanför. Det fanns nog inget cykelställ, utan han ställde den mot väggen där och kom upp. För han dog inte förrän in på 70-talet.
73.
Ja.
Tar han livet av, han går och dränker.
Ja, han, ja just det. Ja, det han var,
om jag kommer ihåg honom i tv, någon sån här diskussion med Olof Palme.
Ja, just det.
Och han skäller ut.
Ja,
och då är det någonting med Solzhenitsyn som fick Nobelpris men inte fick ta emot det. Och sen skulle det vara någonting.
Nej.
Och det värsta han visste, det var ju hycklare. Och för Palme visst. Hade ju uppvaktat kungen.
Ja, just det.
Och det tyckte han.
Nej.
Hur kan en republikan som Olof Palme uppvakta kungen? Det visar vilken genomrutten.
Ja.
Så han var ju inte, han hade ju stridsviljan ända in.
Ja, jäklar i det alltså. Men han, det är ju rätt så roligt med honom. Jag vet inte om du har uppmärksammat det, att han hade ju en ung författare som han gillade och som han brevväxlade med oss. Och det var ju Sven Delblanc. Ja. Sven Delblanc och Vilhelm Moberg rök ihop på ett ställe i någon mening. Men sen fann varandra på något sätt. Och Sven Delblanc har ju skrivit om det här att hans vänskap med Vilhelm Moberg betydde väldigt mycket. Han hade ju också åsikter, Sven Delblanc, i vissa politiska lägen.
Sven Delblanc, det är Hedebyborna.
Ja visst, alltså, det, ja, visst.
Ja,
visst. Men det är ju det är ju sättet att skriva, va? Att vara en berättare. Där har han nog lärt sig, Delblanc lärt sig en del om Moberg. Alltså. Att utnyttja språket men okej, nu är det ju Moberg vi ska prata om, så att han kanske inte var så påverkad av Sven Delblanc, om jag säger så.
Nej.
Det gick åt andra hållet så att säga.
Men Björn Ulvaeus, han skriver ju texterna till Kristina och han, du sitter och fingrar på en pocketutgåva av Utvandrarna som är ganska färsk, den är bara från 2021.
Jaha.
Och där är det Björn Ulvaeus som skriver förord.
Det har jag inte uppmärksammat. Nej.
Och då tar han med sig, då tar han ett litet stycke härifrån programmet inför premiären till Kristina i Duvemåla. Så skriver Björn Ulvaeus ett brev till Vilhelm Moberg. Alltså liksom sådär, va? Käre Vilhelm Moberg.
Ja.
Med all rätt har du oräkneliga gånger hemsökt mig i varje timmen under de år jag har arbetat med musikalen Kristina. Med all rätt har ditt rykte och din gärning fått mig att tvivla på mitt förstånd. Men när tvivlet varit som störst har alltid din egen text varit min bästa bundsförvant. Lusten till den har övervunnit vördnaden och våndan. Det vore förmätet att tro att vår Kristina skulle vara densamma som din. Men en sak tror jag du kan vara säker på. Vi älskar Kristina lika mycket som du.
Jaha.
Med tacksamma hälsningar, Björn Ulvaeus.
Jaha. Ja, men han är naturligtvis en tänkare, Björn Ulvaeus också, som han har trängt in i det här och fattat hur man ska skriva texten. Och det är lysande. Alltså det,
men att koka ner den här, de här, för han där är i musikalen, där är det åtminstone tre, inte Kristina dör väl i den tredje boken, tror jag. Men så det är tre böcker, såna här tjocka tegelstenar som han kokar ner i den här musikalen.
Men sen finns det ju tacksammare berättelse, eller att göra film av det. Det är ju de där guldgrävda drömmarna som Robert har. De finns väl inte lika mycket utvecklade i Mobergs bok. Jag menar, de är ju väldigt dramatiserade i filmen då.
Ja.
Så kan ju musikalen kan ju inte göra lika mycket utav den dödsvandringen där.
Nej. Men där är ju i musikalen är det ju Kristina som är huvudpersonen.
Ja visst.
I boken är det ju mera Karl-Oskar.
Ja, det är det.
Eller?
Det är på slutet som Kristin. Mm. Nej, på slutet är det ju, där är det ju faktiskt Ulrika.
Ja.
För då har ju hon helt plötsligt så speglar ju böckerna hur det amerikanska samhället ändå ger kvinnorna en möjlighet att själva ta plats, eftersom hon kan gifta sig med en präst.
Ja.
Och bli prästfru.
Ja, men där är väl en kärlek, alltså han och Mobergs kärlek till USA.
Ja.
Att man inte tittar bakåt. Man tittar inte vem nej, varifrån kommer du, utan mer vem är du?
Ja, just det.
Vad kan du göra idag?
Vad kan du göra framöver?
Ja.
Man har inte sin ryggsäck med sig hela livet, utan nej, man kan lägga av den och gå vidare.
Ja. För han blev ju, han, i början var han ju pacifist, men sen blev andra världskriget fick ju honom att tänka om.
Ja, ja visst. Ja.
Och sen blev han ju NATO-vän. Han ville ju att Sverige skulle gå med i NATO.
Det är klart. Men han,
och sen upprörde han
förstås. Men hur gammal blev han egentligen?
Han blev ju 75.
Han blev 75.
Men alltså, varför han tog livet av sig, det var väl, beskrivs i alla fall, att Han har sån värk i nacke och rygg efter de här
han är på,
åren framför skrivmaskinen. Ja. Alltså, det går inte, han tyar inte längre.
Han har ju varit en kraftkarl tidigare, men känner att nu rinner livet ur honom egentligen. Ja.
Han orkar inte kämpa. Han skriver väl i någon avskedsbrev till sin fru att jag orkar inte kämpa längre. Sådär, mot den här ständiga verken som gör honom liksom galen.
Alltså, det finns ju andra böcker än den här som jag också har fastnat för, alltså, som är så suveränt skrivna om alltså det är de här novellerna som, vad sjutton är det? Nej, min levnadsdag.
Men visst är det, alltså jag tycker att det, han tvekar, jag känner liksom han tvekar, han tar ju ut svängarna. Han kan ju vara oerhört sentimental och sådär. Och sen oerhört hård eller liksom krass eller sådär. Det är liksom, det är, alltså jag måste säga, jag rör sig till tårar ofta.
Absolut.
När man läser.
Absolut, absolut. Jag håller med dig.
När Karl-Oskar i sista boken ligger, alltså vi känner hur hans liv håller på att rinna ut. Va? Då låter ju Ville Moberg Karl-Oskar ligga med den där kartan ifrån
Judersocken. Ja, just det.
Följer Karl-Oskar med den här vägen han gick ifrån sitt eget hem hem till Kristina för att prata. Va?
När han skulle
ta det.
Ja visst, nej det är alltså, det är makalöst bra skildrat där. Och som du säger, han kan röra en till tårar.
Ja.
Han hade ju en bror som dog ung. Det var ju också någon som han såg upp till. Men det är ju hans skildring av sin uppväxt. När brodern dog av någon, var det någon lungsjukdom eller något sånt där som han, och det var de två som var ute och fiskade och han såg upp till honom, storebror och där, men han fick inte leva vidare men jag fick det alltså. Ska jag ha ångest för att jag blev skonad och inte han, alltså
men det där låter ju som din stund på jorden.
Ja, det är väl den.
Ja.
Det är ju den.
Ja, ja, ja.
Min stund på jorden. Det är ju den. Den är ju också.
Så mycket är självbiografiskt.
Ja.
Fast det är
min stund på jorden. Ja. Ja, det är, vilken författare du har spånat in på. Ja, det är ju, jag håller med om Expressens omdöme. En formidabel succé.
Ja. Den blev det, tack vare kanske motståndet i Fischer.
Ja, den hade nog klarat sig bra då, även om det inte, men det var...
Ja, för den fick ju bra kritik.
Ja, visst.
Det var ju liksom smålänningarna, kanske, som, det var de som var emot boken.
Ja. Ja, du.
Tack så mycket, Olle.
Tack, du. Ja, men det är roligt att prata om det. Fan, det var nästan en sån.
Hur var det? Eftersom du hade intervjuat Lorne the Wolf, har du intervjuat Vilhelm Moberg också, eller?
Nej, tyvärr. Nej. Det skulle man ju ha tänkt på. Långt, långt innan.
Ja, det är så dags nu.
Ja, precis.
Ja, ja men intressant.
Jag har inte varit på någon vattenfestival, men jag har lyssnat mycket på Beatles.
Ja, just det.
Förra avsnittet så pratade vi om I Wanna Hold Your Hand.
Ja.
Och det var ju liksom hösten 63. Den här avsnittets Beatles-låt, då har vi flyttat fram ett år i tiden.
64.
Hösten 64.
Jag hade alla singlar på den tiden. Från She Loves You och framåt.
Det hade man ju.
Det hade de man
låg
ju.
De låg ju etta på alla listor. Men vet du vad?
Nej.
Det här avsnittets låt orkade inte upp till översta platsen på 10 topp.
Va?
Nej, den kom bara tvåa.
Bakom vem då?
Ja, jag är ledsen, jag har inte forskat i det. Men jag lovar att återkomma i saken.
Kan det ha varit Engelbert Humperdinck? Nej, det var senare, va?
Ja, på kvällstoppen däremot, där låg den etta. Men där turades den om flera gånger med en annan låt som man bara kände med, herregemen alltså. Vet du vilken det var?
Nej.
Nej, det är omöjligt att gissa. Sven-Ingvars Fröken Fräken.
Ja. Ja, men där fick ju Beatles någonting att bita i. Försöka slå den.
Och det vet ni, alla låtar som vi nämner kommer att finnas på vår spellista på Spotify. Hapster 2023.
Menar du att Fröken Fräken ligger där?
Ah, den kommer att ligga där, ja. Absolut.
Ja, mycket bra. Mycket bra. Ja, men det måste vi lyssna på. Då tar vi och slår på bandspelarna på högsta volym. Och tryck på inspelningsknappen nu, grabbar, för nu kör vi igång. Lasse, take it away.
Smaka på det ordet. Det är ett snabbt växande tjut som kan vara öronbedövande. Det är ju liksom ett misslyckande, eller hur? Men en som kunde bemästra rundgången till konstnärligt uttryck, det var Jimi Hendrix. En fantastisk gitarrist. Han slog igenom 1967 med dunder och brak och dog redan 1970. Enligt tidningen Rolling Stone är han den bästa gitarristen genom alla tider. Men redan sommaren 64, när Beatles var på en kort turné i England, så hade man förbandet The High Numbers med en gitarrist som ofta använde rundgång på scen. Gitarristen, han hette Pete Townshend och hans band skulle snart byta namn till The Who. Och John Lennon, han tyckte rundgång, det lät tufft och det där ska jag använda någon gång. Året 1964, det hade ju hittills varit fantastiskt för The Beatles. Nu kunde de räkna in 5 raka listettor i England. From Me to You, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, som jag pratade om i förra avsnittet av Hapster, Can't Buy Me Love och Hard Day's Night. I Wanna Hold Your Hand, den skrevs ju eye to eye av John och Paul tillsammans, sittande sida vid ett piano. Nu, ett år senare, nu var det mera konkurrens mellan de båda. Även om det stod Lennon-McCartney under varje titel, så var det ofta bara Johns eller bara Pauls låtar. Och som sagt, hård konkurrens, för det handlade om vem skulle få nästa singels A-sida. Det var det man tävlade om, internt. Hösten 1964 innebar ett fortsatt hysteriskt tempo för The Beatles. De inledde sin USA-turné 19 augusti. De skulle vara på turné i en månad i USA och avverka i stort sett varje större stad i både USA och Kanada. Spelning så gott som varje kväll, ofta två spelningar per kväll, ibland till och med i olika städer, som den 8 september då man var både i Montreal och i Quebec. Spelningen i Kansas City, där slängde de in en extra konsert. Och då toppade Beatles med att spela Little Richards Kansas City. Beatles hade spelat den många gånger på scen fram till sitt genombrott. Sen spelade de ju nästan bara sitt eget material förutom Twist and Shout. Mottagandet i Kansas blev hysteriskt, det räcker inte. Det blev fullständig kaos och Beatles fick mitt i konserten lämna scenen och arrangörerna de hotade med att avbryta hela framträdandet om inte publiken åtminstone lugnade sig lite grann. Efter en månad, den 20 september, så flyger de hem från USA. Och 2,5 veckor senare ska ju en ny Englands turné börja. Så det blir först några dagars vila och sen på igen. Nu ska 4:e LP:n spelas in. Men det hinner de ju inte på en dryg vecka, så varje spelledig dag, och de är inte många under den här turnén, men då ska de tillbaka till London och in i studion. I ett sånt här break, mellan en konsert i Hull och en i Edinburgh, ska dessutom en julsingel spelas in. Valet, det faller på John Lennons I Feel Fine. I Feel Fine, det är en blues, men det finns inget dystert över den här låten. Utan det är sprudlande glädje rakt igenom. Inledningen av I Feel Fine är ju ett kapitel för sig. Det börjar med den där rundgången jag pratade om inledningsvis. Och som John Lennon efteråt var mycket stolt över. Han hävdade ofta att det var första gången i musikhistorien som rundgång användes på skiva i konstnärligt syfte. Men som sagt, han kom inte på det själv. Det var ju Pete Townshend i The Who som han hade inspirerats av och som själv då, Who och Pete Townshend skulle använda rundgång ofta på sina singlar. Bland annat i en singel som kommer ett halvår senare, Anyway, Anyhow, Anywhere. Fantastisk låt det också. I slutet av november 64, då kommer I Feel Fine ut som singel både i USA och i England. Den 10 december, då är den listetta i England. Den 26 listetta i USA. Det lite märkliga med USA-listan, Billboard Hot 100, det är att där listar man både singlarnas A-sida och B-sida. Så medan I Feel Fine ligger etta så ligger Paul McCartneys B-sida, She's a Woman, på 4:e plats. Hur de nu fick ihop det. I Sverige på den här tiden, 1964, då fanns det 2 listor. Dels fanns 10 i topp. Det var en omröstning med ungdomsjury i Stockholm och ungdomsjury i någon stad ute i landet. Direkt sänd i radio varje lördag eftermiddag klockan 4. Då satt man garanterat framför radion. Men I Feel Fine lyckades bara hiva upp sig till en 2:a plats på 10 i topp. Den andra listan hette Kvällstoppen och det var en ren försäljningslista. Den presenterades 6:30 varje tisdag kväll, även det en helig tid. I Feel Fine toppade Kvällstoppen. Med Beatles var det ju så här, 1964-65, varje Beatles-singel toppade så gott som varje topplista i västern. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling the whole world that her baby buys the things, you know. He buys a diamond ring, you know. Ja, tack för det, Lasse. Vi ska nu avsluta med en av mina favoriter från den här sidan millennieskiftet. En ung kvinna som har bott halva sitt liv i Sverige och etablerat sig som en viktig del av den svenska musikaliska folksjälen. Okej.
Det blir en platta som kom 2012. Det ser du fram emot den?
Absolut.
Ja, men då ska vi inte hålla dig på halster längre, utan då kommer den här.
Leave your country, leave the notes of your future and your goals. Leave your language you once spoke, leave the soil where you were born.
Hon föddes i Iran 1982, men lämnade landet 2 månader gammal. Föräldrarna var socialt engagerade och drev underjordiska tidningar, och det blev väl lite farligt att stanna kvar. De landade i vitryska Minsk, och i dåvarande Sovjetunionen så fick föräldrarna arbeta på fabrik, och hon lärde sig ryska, och i skolan fick hon gå på både klassiska konserter och cirkus. 9 år gammal tvingades de flytta vidare, och hon tillbringade en tid i Berlin innan hon kom till Sverige 1991. Och via en flyktingförläggning i Tidaholm så hamnade familjen i Göteborgsförorten Hammarkullen. Jag talar förstås om Lale. Lale Purkalin.
Left your country, left your father, left your sister.
Hennes musikintresse utvecklades i Sverige, och i 8:e klass så stod hon på scenen för första gången under en musiktävling. Och det slutade med att hon vann och började skriva egna låtar. 18 år gammal fick hon en roll i Josef Fares film Jalla Jalla. 2001 flyttade den då 19-åriga Lale från Göteborg till Stockholm. Hon hade fått kontakt med Warner Music Sweden, där hon redan i flera års tid spelat live och börjat bli lokalt känd. Hon ville producera själv, vilket hon till slut fick. Hon blev erbjuden en källare i Hässelby strand, inredde en egen studio och lärde sig hur man producerar från grunden. Och det var här jag upptäckte henne. SVT gjorde något reportage om unga musiker, och de besökte henne nere i den där källarlokalen. Jag kommer ihåg det där inslaget. Jag fångades direkt av hennes driv, hennes musikalitet, rösten och låtarna. 5 februari 2005 kom hennes första singel Invisible. Nästa singel Live Tomorrow blev en stor hit. Den låg på Trackslistans första plats under flera veckor och slog Tracks rekord. Och vilket genombrott det blev. Hon Grammys nominerades i 7 kategorier. Rekord för en soloartist. Och kammade hem priset i 3 kategorier. Årets svenska kvinnliga artist, årets svenska nykomling och årets producent. Hon belönades samma år även i 2 kategorier vid P3 Guld i Sveriges Radio P3. Och P3-lyssnarna utsåg henne till årets kvinnliga artist och årets nykomling. Hon har nämnt både Cat Stevens och Cornelis Vreeswijk som 2 stora influenser. Och även Kate Bush, David Bowie och Bob Dylan. 2007 så turnerade hon och besökte bland annat Skellefteå i samband med en videoinspelning. Och hon gillade staden så mycket att hon flyttade dit. Och hennes 3:e album, Me and Simon från 2009, innehöll flera influenser från hennes 2 västerbottniska år. Och vandringarna ut med Bottenviken inspirerade till sången Bjure klubb, en av mina personliga favoriter alla kategorier.
Och jag tittade på stranden och vågorna krålade, och jag var där in i natt. Jag var en vinnare runt vattnet. Oh ja, jag var en vinnare. Oh, jag lovar, gissa vad jag hittar.
2012 gav hon så ut albumet Sjung. Efter att ha hört en låt köpte jag och laddade ner hela albumet. Jag jobbade ner på Gärdet då och det tar ju en tre kvart med tunnelbanan dit. Så varje morgon startade jag med det här albumet i lurarna. This sense of fun. Now he says, now he says God is conscious. I mars 2012 gjorde den norska artisten Frida Amundsen en coverversion på Some Die Young som hon tillägnade offren för massakern på Utöja. Norrmännen upptäckte då Lales originalversion som gick upp i topp på norska singellistan. Och hon medverkade sen i juli på den nationella minneskonserten till minne av Utöjas offer och sedan även på Nobelkonserten i Oslo. Låten kom att spela en stor roll i Norge och texten fångade stämningen, som hon säger. Det är länge sedan jag skrev den och dess betydelse ändras från dag till dag. You better hold on. So many things I need to say to you. Please don't let me go. And we said we would die together. Den har idag 80 miljoner spelningar på Spotify. Och Lales personliga uttryck ligger bland annat i hennes frasering, tycker jag. Och den kommer säkert från hennes brokiga uppväxt. Och sen har hon sina egna ackordföljder och så självklart texterna. Hon har etablerat en helt egen plattform och man blir bara varm av att se henne. Och vilket genomslag hon har på scen. Titta på dokumentären på SVT Play från hennes jubileumskonsert på Ullevi förra sommaren. Och se hur alla de unga tjejerna sjunger med. Ja, det finns killar och vuxna också i publiken. Och även jag som 65 plus blir berörd. Konserten kan ses på SVT Play fram till lördag 1 juli. Och vi ska avsluta denna långa vårepisod med en annan upp. Plattans klassiker, Vårens första dag. Vårens första dag. Och jag vill vara med. Lale turnerar nu i sommar landet runt. Helsingborg och Borgholm i juli och Umeå, Luleå, Rättvik, Stockholm och Göteborg i augusti. Passa på. Låt mig leva längre. Nu när jag kan se. Kom våren, kom skratten. Kom tårarna om natten. Låt mig vara, låt mig vara. Lite till. Jag är inte beredd att gå än. Låt mig finnas, låt mig.
Det var det vi hade att bjuda på i detta avsnitt av Hapster. Och vi är tillbaka igen om en månad typ.
Hapster. Lite djupare, lite bredare, lite mera höjd. Vi reser i nuet, lyfter historien och fångar framtiden.
Vi finns på Facebook som Hapster Podcast. Och våra poddar hittar du på Spotify, Apple Podcaster och SoundCloud. Tack för att du följer oss.